Frid och välkommen till ett nytt avsnitt i podden Liv och tro. Hur är det med Maria idag?
Ja, det är inte riktigt bra. Jag känner att jag har lite hjärnsläpp.
Okej. Mm. Du är ju ärlig då.
Ja, man brukar säga att det känns som en dag i nästa vecka.
Okej. Mm. Det är ju jättebra då att vi har med oss Dina igen i vår podd. Välkommen Dina.
Tack, jag känner press från första början.
Jo, vi har höga förväntningar. Vi ska prata om fostran idag.
Mm, det är riktigt mitt älsklingstema. Mm.
Jag är glad att du är med här. Men innan vi börjar så ska jag faktiskt passa på att göra lite reklam. Jag var i kontakt med diakonin från Jakobstads svenska församling. Och de ordnar varje år en julklappsinsamling för mindre bemedlade familjer i Jakobstadstrakten. Och den här insamlingen så sker första veckan i december. Och det kommer upp information den här veckan, sa hon som jag var i kontakt med. Så gå gärna in och läs informationen och köp och stöd familjer som har det svårt, kanske ännu mer nu när det är coronatider och permitteringar och så här. Så det vill jag puffa för innan vi börjar.
Mm, det är viktigt. Mm.
Fostran och närmare bestämt hur vi kan fostra barnen till en sund sexualitet ska det handla om idag. Dina, fostran. Har fostran ändrat så där mycket som det ofta pratas om överlag?
Nej, jag tror att en del har ju ändrat förstås. Men grundsanningarna finns ju kvar. Mm. Lite kanske metoderna ändrar.
Ja.
Men mycket baseras ju på vanligt bondförnuft. Mm. Så jag tror att det kvarstår ju alltid. Mm. Mm.
Men finns bondförnuftet kvar? Mm. Hur är det med Maria? Har du något bondförnuft?
Nej, det försvann också.
Det försvann samtidigt.
Nej, men jag tänker nog med fostran idag att vi behöver ha vassare verktyg. För vi har ett större motstånd.
Mm. Ja.
Just när vi ska prata lite om översexualiserad värld. Så nu är den hårdare idag än den var redan då jag var liten.
Absolut, absolut. Ja, och så är ju det här informationsöverflödet så stort. Så att vi behöver liksom motvikt till det här. Det är klart det. Bondförnuft tror jag annars. Det slår mig bara tanken här helt spontant nu när vi pratar. Att Gud har satt ner nog i våra hjärtan. Ja. Mycket av det där bondförnuftet. Så kanske mycket finns också det där att stilla sig lite i det där informationsöverflödet. Mm. Och faktiskt lära sig att höra på den goda hedens röst. Mm. Men det där låter ju jätteabstrakt. Vi ska ju komma in på det här mera praktiska snart.
Ja, det ska vi göra. Jag kan tänka så här att när vi tänker på fostran överlag och sexuell fostran. Så kan vi ju som föräldrar bli lite modfällda. Och slås lite av rädsla. Att hur ska det gå för våra barn? Behöver vi vara rädda?
Mm. Många frågar det av mig eftersom mina barn är vuxna idag. Och speciellt att fostra pojkar. Kanske just i det här som vi också kommer att prata om lite om en stund. Med hela det här pornografigrejen och sånt. Och så är ju många sådär att det är hopplöst. Mm. Och jag brukar försöka ge dem hopp för att det är inte alls hopplöst. Mm. Det är ett tufft motstånd. Men det bästa är att vi har honom på vår sida som är ännu tuffare än motstånd. Mm. Så det är ju grundtesen. Absolut inte modfälldhet. Mm. För att vi har Herren på vår sida. Mm.
Och han är segraren.
Absolut.
Så nu börjar vi från slutet egentligen med att Jesus är segraren. Men han är ju också början. Mm. Hur ska vi ta oss an det här temat idag, Dina?
Jag tror att det är viktigt att vi först funderar på oss själva som föräldrar. Mm. Och jag kommer att prata ganska mycket om det idag och jag tror att det kanske är förvånansvärt på ett sätt. För när man har det här med sund sexualitet och fostran så skulle ju folk vilja ha 10 enkla punkter för att garantera sunda barn.
Ja, gärna, tack.
Jo, och det där kommer ju ut i USA hela tiden, sådana 10 punkter till ett lyckligt liv, 10 punkter till en sund sexualitet. Då är ju livet mer komplext än så. Mm. Och därför behöver vi titta på oss själva, tror jag, före vi alls kommer till det. Vad ska vi praktiskt göra? Mm. För självkännedom och biblisk självinsikt så tycker jag är jätteviktigt. Och speciellt när det gäller fostran.
Mm.
För som föräldrar så fostrar vi våra barn ordlöst också.
Ja, det stämmer.
Med mycket saker. Vi tänker ofta att det här måste jag prata med mina barn om.
Mm.
Och det ser jag ju när jag föreläser om sexualitet. Folk kommer säga, nu får jag hem och ha den där ena diskussionen med mina barn om sex. Och jag tänker, ove och fasa.
Mm.
Men vi inser kanske inte att vi redan sagt en massa utan ord. Genom våra attityder, genom hur vi lever.
Mm.
Och därför ska jag gärna börja på ett lite obekvämt sätt idag. Genom att vi föräldrar inte ser på våra barn.
Mm.
Utan först ger lite in i våra egna hjärtan.
Jag känner riktigt hur jag värjar mig.
Mm. Och jag har några frågor till alla er som lyssnar.
Mm.
Första frågan är. Det här behöver ni inte svara på nu. Och det här behöver inte lyssnarna förstås svara högt. Men gärna liksom i tankarna. Vad har du själv för bild av Gud? Tror du själv på att han är helig, kärleksfull och barmhärtig? Tror du själv personligen på att han har en fin plan för våra liv? Tror du på att Bibelns ord är sanna? Och att de gränser, de bud som står där, också när det gäller sexualiteten, är Guds kärleksfulla vilja?
Mm.
Alltså det som är mest hälsosamt för oss, det som är bäst för oss. För vår gudsbild, alltså det är grunden till allting. Det påverkar direkt också hur vi ser på det här med sexualitet. Och det kommer våra barn att märka.
Mm.
Om vi ser på Gud som en kärleksfull far, som vill oss väl, då kommer vi att uppskatta att han skapar oss som sexuella varelser.
Mm.
Vi kommer att se kärlek och sex som en gåva från honom. Förstå att det är något vackert, det är något fint.
Mm.
Och vi kommer att förstå åtminstone lite grann varför han satt upp gränser för sund sexualitet. Och det vi tror på, det kommer våra barn att uppfatta långt innan vi ens har börjat prata om det.
Mm. Det är ju en av utmaningarna för nutidsmänniskan på något sätt, det här med gränser. Vi vill inte begränsas.
Nej, och det är intressant, jag tänkte på det i bilen på vägen hit. Jag kommer ju ända från Kokkola.
Ja, det är lång
väg. Mm. Så tänkte jag på det att de flesta människor idag kan acceptera Guds gränser med, till exempel Finlands lag är ju byggd på det 10 budorden.
Mm.
Vi kan acceptera att okej, vi ska inte mörda.
Mm.
Ja, men det är check, det är okej.
Ja.
Vi kan förstå att vi ska inte kela.
Mm.
Ja, men det är logiskt. Det kan vara lite svårare för många, men när vi läser Bibeln så kan vi nog uppfatta att vi ska inte vara giriga. Och vi ska inte skvallra.
Mm.
Och vi kan förstå allt det där.
Ja.
Så fort vi läser om några gränser som gäller vår sexualitet så är vi så nej. Jag tror, Gud vet vad, jag tror inte du har det här helt på gång.
Alltså tänk att det är så.
Mm. Och jag tror att orsaken till det är det att det finns en fiende till Gud som inte behöver fokusera något mycket på. Men jag tror att hans liksom battlefield nu är äktenskap, sexualitet och sådär. Så han sätter in alla stötar där. Det är nog okej att vi inte liksom kjäl så mycket. Eller vi inte mördar så många. Mm. Det är lite hemskt. Men vi behöver liksom blandas bort på det här sexuella området. Och då kommer vi till nästa fråga. Vad har du som förälder själv för bild av sex? Hela det här sexualitetbild. De flesta av oss har vuxit upp utan så värst mycket stöd på det här området, eller hur? Många fick ta reda på själva. Och många har fått en helt snedvriden bild av sex. Också inom kristna sammanhang.
Mm.
Sex för många blev något skamfyllt. En lista på saker man fick och inte fick göra. Och nu ska jag vilja fråga dig. Har du mognat i din inställning till sex? Eller är du kvar på det här tonårsstadiet där vi tror att att det är en lista på, och bara vi klarar av att checka av det där så är vi fromma, om inte vi klarar av det så är vi inte fromma. Har du fått bearbeta sår som du har på det området? Har du fått reda upp sånt som gått fel, dina egna sexuella val? För om din inställning till sex är färgad av skam eller skuld, kommer dina barn att snappa upp det här förstås.
Mm.
Men det är ju aldrig för sent liksom att mogna på det här området.
Nej.
Och vi kan ju börja med att läsa förstås Bibeln och Höga visan. Och här kan jag riktigt i början en tips om att Stefan Gustafsson i Sverige kom ju ut med en bok som heter Nakna utan att blygas.
Oj, vad intressant.
Den heter Om den sexuella revolutionen och en revolutionär syn på sex. För den kristna synen idag är ju revolutionär.
Ja, om man jämför med samhället i allmänhet.
Exakt. Mm. Så vi behöver inte bli kvar i det där att nej, men jag var ännu en sån som inte fick något verktyg.
Mm.
Jag har en sån bakgrund så jag var nog inte någon bra en gång till att tala med bonemin.
Nej.
Vet jag varför jag slog över till det. Ja.
Men du har säkert hört någon säga det någon gång.
Ja.
Men jag tycker att det är fräscht det där att tänka att inte behöver vara kvar i saker och stämplar som du har fått.
Precis.
Över dig själv från det att du växte upp eller så här. Men sen tänkte jag också på en annan sak som du sa, och jag pratade idag med en person som frågade mig gällande en helt annan sak, att var är Gud i det här? Hur tror du Gud ser på det här, eller hur ser du på Gud i det här? Herrens goda vilja i allt det där. Det tycker jag var en bra påminnelse.
Och att han faktiskt använder brustna kärlek.
Mm.
Så kommer vi till fråga nummer 3.
Mm.
Hur viktigt är det för dig som förälder att diskutera med dina barn? Alltså att lyssna på dem, att prata med dem med respekt och öppenhet. Att skapa ett fint diskussionsklimat i din familj. Alltså det här är någonting som, jag vet inte. Vad är next level från att man brinner för det? Alltså, jag tror att det är livsviktigt.
Ja.
Och jag har nämnt det här i flera sammanhang tror jag. När någon av mina tonårspojkar kom. Det är ju inte tonåring. Men när de var i tonåren så kom de hem någon av dem en gång och sa. Nu måste du se dina jämnåriga. Alltså nu måste de få hem och diskutera med bonusin.
Mm.
Jag är utlev på att förklara allting åt
ja.
Folk. Alltså att diskutera är någonting som är en vanesak.
Mm.
Och vi måste få träna det hem.
Mm.
Och idag så tror jag att det är svårt att klara sig. Om man inte har fått lära sig att diskutera hemma. För det här, det är ju där vi formulerar våra tankar. Mm. Vi lär oss att slipa våra åsikter. Det står i Bibeln att järn nöts mot, slipas mot järn. Vi ska ju argumentera och liksom debattera sånt. Och jag tror att om du lär dig att diskutera det hemma så har du verktyg för livet.
Mm.
För jag tycker att idag man skickas ut oförberedd i livet om man inte får diskutera. Och det här betyder ju inte att allihopa är amerikaner och babblar i ett streck. Det betyder, man kan ju vara en väldigt tyst familj och ändå diskutera med några ord här och där. Mm. Liksom på sitt sätt.
Jo, och där får jag faktiskt en tanke för att ofta när man får barn i början så är du ju jätteengagerad. Eller du kan vara det och tänker att vi ska nog minsann diskutera. Och så märker du att de diskussionerna, de kommer ju först efter 10-15 år.
Precis.
Men du, någonstans lägger du ju ändå en grund de här första åren för ett öppet klimat. Man får ifrågasätta, man blir inte liksom tystad eller så här. För jag tänker nog att jag många gånger har, om nu aldrig blivit besviken, men tänkt att det kommer aldrig att gå att diskutera. För alla, liksom, vid en matsituation till exempel. Det är mjölk som flyger och det är fat som går i golvet och potatis på liksom överallt. Och så här att, och så sitter du sen efteråt lite svettig och tänker att det blev nog inte riktigt en diskussion som jag hade tänkt. Så ha inte för höga krav i början.
Men det som jag tänker att det är enkelt och lite som ett tips också. Barnen är så, åtminstone hos oss så är de så gärna att berätta vad kompisarna gör och vad kompisarna har för åsikter och vad som händer i skolan. Och så får man vidare i diskussionen då.
Mm.
Att jag menar, att har du tänkt på hur vi ser på det hemma hos oss gällande det här?
Mm.
Och så får det så där smidigt att man inte som sätter sig ner då, nu ska vi prata sex idag.
Ja.
Att man kommer in på det där spåret.
Mm. Och då har du redan som skapat det här öppna klimatet.
Mm.
Jag lyssnade på ett annat poddavsnitt gällande precis det här samma temat i Java with Julie. Hon har nyligen släppt ett liknande avsnitt. Det kan jag rekommendera också, by the way.
Mm.
Och där sa den här som blev intervjuad att de gjorde ofta så. Så ofta de kunde så använde de andras exempel för att liksom ta in en diskussion i. Och det här handlar inte om skvaller.
Nej,
det är inte sån typ av diskussion.
Utan det är en inkörsport.
Ja, eller att på något vis du nappar tag i tillfällen.
Ja.
Att bara liksom föra på tal olika sätt att lösa situationer och olika sätt att handskas med utmaningar och direkt att svänga över det till ett kristet sätt också.
Men nu fastnar vi fort i det här, nu vet ni det, säger vi åt våra barn. Nu vet ni vad vi har för åsikt, nu vet ni det. Alltså man blir, alltså det är så svårt att prata om det, så vi faller ofta i de mönstren att vi antar att barnen förstår vad vi menar. Och jag tror att många känner igen sig i det här. Att det blir fort obekvämt. Och så säger den där äldsta dottern att ja, ni har ju sådana stenålders åsikter.
Och det tror jag är jätteviktigt att när man diskuterar. Jag tror, om jag går lite tillbaka så jag tänkte på det där du sa i sen ännu. Att när vi talar om diskussionsklimat och vi börjar med tvååringar eller ettåringar och sånt, så är det ju inte alls som sex förstås.
Nej.
Utan det är det där bara att de lär sig att någon lyssnar på en och man behandlar varandra med respekt. Och sen så ökar man på sig med ämnen, ja.
Mm.
Men det där. Men jag tror att för att kunna fostra våra barn till sund sexualitet så måste barnen få känna att hemma kan man prata om allt. Och då betyder ju alla ämnen, då, det börjar ju inte med sex då, utan det börjar med andra ämnen. Och de måste få känna att någon har tid. Att någon faktiskt lyssnar och bryr sig. Och kan dina barn lita på att det de berättar åt dig så stannar där.
Mm.
För att det är bara i en trygg, varm omgivning som du kommer att kunna påverka dina barn alls. Och nu har vi ju inte ens liksom kommit in på det här direkt att prata om sex än, utan det här är bara allmänt om diskussionsklimat. Så de där tre sakerna så tror jag är jätteviktigt med självkännedom. Att vi stannar upp och funderar. Vad har vi för bild av Gud? Vad har vi för bild av sex? Och sexualiteten och allt det här. Och också att hur viktigt för oss är det här med diskussionsklimatet.
Mm.
Det här tror jag är liksom de här grundstenarna. Då går vi inte alls in på hela den här frågan. Att tror vi liksom på det som Bibeln säger om sexualitet? Det är ju en skild fråga. Jag menar, är vi kristna alls? Det är ju förstås grundfrågan.
Ja.
Men om vi utgår från att vi är kristna och att vi tror på det som Bibeln säger. Så då är det också, det är inte så viktigt vad vi har för åsikter. Utan det viktigaste är vad Gud säger.
Ja. Och redan här så skulle jag behöva ha en vecka på mig att lite smälta allt det här som hittills har kommit fram. Men vi kan ju inte riktigt ge den tiden nu då vi har fått hit dig med i vårt program. Så vi ska väl gå vidare och då funderar vi att när ska man börja prata om sex med barn?
Det är en väldigt vanlig fråga. Och där visar det också förstås det att vi skulle så gärna vilja ha någonting konkret.
Ja.
Liksom bara att när de fyller så och så många år. Och då är ju livet komplext. För barn är så olika. Och de utvecklas olika. Och det, så att exakta åldrar kan man ju inte säga.
Nej.
Ni har ju också flera barn och ni vet det kan vara olika på könen, det kan vara olika på personligheterna. Vissa är jättesådär, de börjar tidigt prata om allt möjligt. Men före förskolan, alltså i åldrarna där 1-6 år, då är det ju jätteviktigt att få in allt det här om kroppen. För då är det ju ännu så naturligt för dem. Så att då är det ju. Vad vi behöver få in är ju det här Guds skapelseverk. Alltså om hur fantastiskt. Tänk att Gud har skapat dig och mamma så här har hon skapat. Och att det här positiva kroppsbilden och hela tiden kopplade till Gud på något vis. Så att han är redan från början med i den diskussionen.
Ja.
Det är svårt att lägga in honom för en 13-åring som mitt i allt. Ja men Gud har någonting med min kropp att göra. Utan att det måste ju börja långt tidigare.
Ja.
Att han har skapat oss. Och så pratar vi om det här förstås att vad kroppsdelarna har för namn och vilka delar som räknas som privata.
Ja.
Alltså det är sådana som man oftast inte visar ute bland folk. Man kanske inte liksom drar så mycket i dem ute bland folk om man tänker på pojkar och sånt. Fast man då försöker liksom ta bort dramatiken att diskutera det hemma. Sen att just att det är sådana delar som ingen annan får röra. Mm. Och sen också idag, en så basic sak som att det här skillnaden på pojkar och flickor.
Mm.
Att vad härligt att Gud har skapat oss liksom med två olika kön.
Mm.
Och han har jättebra orsak till det.
Mm.
Och
det får man nog säkert poängtera idag, speciellt.
Mm. Då är det ju före skolåldern då. Men vi ska räkna med idag att så fort de kommer upp till förskola, skolan och sånt, så kommer de att börja höra om sex. Mm. Oberoende om vi vill det inte.
Mm.
Och jag vet inte, berättade jag det kanske när jag var här förra gången, när vi pratade allmänt om sex. Så om jag berättar om Michelle som,
ja, du sa
som
det.
Var i förskolan och frågade mig vad en sexig bar är. Alltså det här, det var ju förstås, det överraskade mig. Mm. Att, för jag menar, det var inte sex utan det var ju som avancerat,
ja.
Det var ju som sexbarer. Och det här, ja, jag minns att jag sa då också att det var ju inte där, nu satt vi oss ner vid vägrenen och började bena ut vad en sexbar är. Utan då är ju det där att man inte reagerar med chock, utan ja, men det var en bra fråga och det där ska vi ta när du, det är svårt att förklara, men jag kan förklara sen när du blir äldre.
Och att också då komma ihåg att komma tillbaka till det sen i något skede.
Jag tror jag har aldrig gjort det.
Nej, Michelle. Hon
är det nu vi ska förklara vad det är?
Om du lyssnar, Michelle. Nej. Så, men vill du, om du vet att de kommer att höra det här då. Vill du att de hör det först av dig eller av andra?
Mm.
Och det är därför vi behöver börja tidigt. Och om jag tänker på Michelle så jag var inte så detaljerad när jag började. Jag gick inte in på varenda liten detalj.
Nej.
Utan det börjar ju med att ni vet det här snacket. Mamma och pappa liksom är nära varandra och så kommer det bebisar.
Mm.
Och så börjar man liksom ösa på med detaljer småningom. Men jag tror att det viktigaste är att man pratar om det i varma, positiva ordalag. Och hela tiden kopplar det till Gud och hans fina. Och då kommer vi till det här svåra ämnet. För vi har ju inte bara det positiva att prata om.
Mm.
Utan idag så är det ju det att barn utsätts just för porr.
Mm.
Statistiskt sett från 10 års ålder. Men oftast tidigare. Och det börjar ju ofta med att någon visar på telefon.
Ja. Liksom,
att har du sitter här och så. Och det är ju såna nätbilder som de har svårt att få bort från näthinnan sen.
Ja.
Så att vi måste ju vara där, om vi talar om 8-10-åringar nu som är utsatta för det.
Mm.
Vi kan inte säga att nej, men inte i Österbotten.
Nej.
Det där samma liksom, internet finns här. Och då måste vi ju på något vis finnas där också och prata om det. Och då är det ju ofta liksom i termer av att man kan se sånt ibland som är obehagligt.
Mm.
Som handlar om just det här med sex och sånt. Och då är det jätteviktigt att man kommer och säger
ja.
Mm. För då ska vi prata om det. För det kan kännas obehagligt. Det kan också kännas intressant och bra.
Mm.
Men ganska fort så måste vi börja prata om. Och liksom varna för det. Men utan att det riktigt märker. Och där kommer jag in på det där Maria du sa just också. Lite sån här. När mina ungdomar skrattat det där. För mig har varje liksom, stund varit en sån här teachable moment.
Mm.
De märker just att så fort jag berättar om en historia så vet jag alltid att nu kommer det att komma en poäng här. Det är någonting som de behöver lära sig av det här. Och jag tror ju hårt på skrämseltaktik. Alltså det är helt omodernt att säga det och jag kommer att få arga e-mail efteråt. Men alltså avskräckande exempel.
Mm.
Och ganska fort så tror jag också med porr att man kan prata om det där att det här är lite som, det är någonting som tar fast dig.
Mm.
Men du kan bli fast i det.
Mm.
Och så fort du förstår ordet beroende eller droger. Eller, men ni vet, nu talar jag inte om 5-6 år.
Nej,
nu är vi ju längre upp i åldern.
Ja.
Men alltså lite sån där varnande, vi har tagit tillbaka skrämseltaktik. Det låter lite buddhus, men varnande exempel,
ja,
verkligen.
Mm.
Borde man då i samma skede förklara hur porn är uppbyggd? Just med det här pengar och att det är ofta att de inte är av frivilliga, de här som ställer upp i de här filmerna. Och att det finns så många dolda, alltså det är inte bara det vi ser utan det är så mycket annat som är så dåligt med den här porren.
Och det tycker jag har varit en jätteviktig poäng att också ta upp just på ungdomssamlingar. Det är lite sent, men jag menar i alla fall tala om det där. Kvinnorna är oftast neddrogade,
det är
människohandlade dit och sådär. Att, att det är ju kanske lite senare, men det där tycker jag är jätteviktigt.
Mm.
Att det är ju vi som ska spegla det där utan att liksom måla upp en sån där hemsk hotbild. Man måste ju ta det åldersanpassat. Ja. Mm. Men inte skulle vi ju heller ge dem liksom lite amfetamin och säga att, att det här liksom, eller om någon, det här porr är ju något som föräldrarna ger, men nu varnar vi ju för andra saker.
Exakt.
Mm. Så nu ska vi varna för det här också. Att bara för att det gäller sex så ska det inte vara hysch-hysch liksom i hemliga rum. Mm. För de får nog veta det från andra håll.
Ja, jag tänker nog att så öppet som man bara kan, och utmaningen kan ju ligga i att man har barn i så olika åldrar.
Exakt.
Så det kommer ju som upp vissa samtalsämnen ibland som man tänker att oops, det här borde vi ha tagit när vissa är och sova till exempel.
Mm. Ja, jag förstår.
Ja.
Så fungerar det. Och där igen liksom, det blir ju aldrig det där perfekta.
Nej, det blir det inte.
När jag pratar om diskussionsklimat så talar jag inte om liksom att vi alla sitter vid kaffebordet och så har vi det mysigt. Nej, det är ju inte alls så, utan det är ju liksom där i bilen någon gång, det är någon sen natt någon gång. Det är liksom sällan på, som vi skulle ha planerat.
Nej,
och det kommer
precis
liksom hops på oss där och vi är oförberedda. Och, så det finns en massa barmhärtighet som vi måste ha som föräldrar.
För nu när vi ska spela in det här avsnittet också så frågade barnen då, vad ska ni spela in om? Då sa min man då att ja, det är om ett sånt ämne som vi borde prata mer om här hemma. Och då var det inte riktigt läge att börja prata om det heller. Men då nämnde vi att vi borde prata om det mera. Och så blir det så det obekvämt. Då.
Det är inte lätt. Och det är därför som så många är intresserade av tema också. Mm. För att alla kämpar med det här samma. På tal om porr ändå så skulle jag vilja säga, till min stora glädje, och ni har kanske sett det, så har ju Sverige gått upp i kamp och har sån här porrfri barndom-kampanjer.
Ja.
Och det här har förvånat, tror jag, många av oss. För Sverige, som är så liberalt, att till och med de, om vi får se som så, inget ont mot svenskarna, men till och med de har insett att det här är skadligt. Mm. Och om man far in på porrfribarndom.se så har de tips om porrfilter.
Mm.
De har statistik om man behöver liksom påminna sig om det.
Okay.
Vilken ålder liksom. Att det här är ju inte en kristen sajt. Det här är ju något som vi ska använda som gudsordet.
Nej.
Men vi kan ta praktiska tips.
Förstås kan vi, och det är ju bra.
Det är jättebra.
Ja, så är det.
Och sen när du kommer upp förstås, nu talar vi kanske ändå om skolåldern och sånt. Så då fortsätter man med ju den här diskussionen. För vi pratar ju om liksom när man ska diskutera. Och många kommer att säga att det här, att nu har mitt barn fyllt 13. Att ska jag börja prata nu? Jag vet inte vad jag ska säga. Bättre sent än aldrig.
Ja. Så svar ja, du ska börja prata
ja,
nu.
Exakt, ja, exakt. Ja. Men det här, kanske förkovra dig lite själv först. Så att du kan pejla den där självkännedomen vi pratade om i början.
Ja.
De här svettiga, pinsamma liksom, diskussionerna vid kaffebordet kan hjälpa mer än hjälpa. Så att man kan förbereda sig lite hur man ska göra det med en tonåring. Och med tonåringar så tror jag det är jätteviktigt att öva på det som på engelska kallas I'm not shocked face.
Ja.
Alltså att ingenting chockar en. Det är klart att man kan bli överraskad. Men om de ser att du reagerar på någonting de säger med sån där fasa eller liksom du blir knallröj. Nå, klart, har man lätt att rådna så är det lite svårt att göra det. Men att idealet är ju att det skulle gå att prata med dig liksom lugnt och vettigt.
Det är ju lättare om du blir förberedd.
Mm.
Om något av barnen kommer och säger att jag har en sak.
Mm.
För då hinner man ju som förälder redan gå igenom hela listan.
Mm.
Att vad kan det här vara? Så du är liksom förberedd på att fastän vad som kommer så kan du ändå ta det. Men du får ju inte alltid den förberedelsetiden heller.
Jag minns jag minns inte om jag berättade det här då för 1,5 år sedan på den där förra poddavsnittet. Men min syster Sonja var en dag i sitt kök vid bogrannar. Och stod diska och var ju liksom helt i tankarna bara liksom på det här praktiska saker. Och så kommer hennes dotter in och var kanske 11-12.
Mm.
Och då hade vi ett spel tydligen som var från Sverige. Och där igen, man ska vara försiktig när man köper saker från Sverige. Men det var några ord som de skulle dra ur en påse. Och jag hade ju inte kollat det här före För de började spela. Så satt vi oss och spelade. Så kom hon in rusande och sa: mamma, 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 jag har fått ordet kondom. Förklara fort, fort vad det är för någonting.
Det var inte förberedelse.
Det var inte förberedelse. Och då skulle hon liksom komma hem till oss och förklara det åt sina kusiner då. Så sällan, men där också, I'm not shocked, vet du. Nå, det här är lite knepigt kanske att förklara på 2 röda sekunder. Kan du ta ett annat ord och så funderar vi mera ikväll.
Precis.
Och just med tonåringar så är ju det att poddar är ju jättebra. Och jag kanske har berättat det förr, men mina pojkar, så när man kör dem någonstans när de ännu inte har körkort, så bara råkar man lägga på ett poddavsnitt. De såg ju på mig, de visste ju att de var inte lätt lurade. Men det råkar bara vara om ungdom och sex.
Ja, eller.
Ja. Och så hörde jag nyligen, och det var Java with Julie. Det var Julie som hade här underbara podden i USA. Hon och hennes man har betalat sina ungdomar någon gång för att läsa en bok och skriva en recension om den.
Okej.
Okay. Alltså om de behövde pengar till något speciellt.
Ja.
Så är jag absolut. Men läs det här.
Ja.
Och det behöver inte vara en tjock bok förstås. Nej. Eller ett kapitel. Och så måste de skriva ner några punkter så att det blir visat att de har läst det. Och så, ja, men jag tycker alla sätter bra ut och de dåliga.
Så är det. Det finns ju också en jättehärlig ungdomstidning som heter Insidan. Den skulle jag också kunna tipsa om. Och vi har några exemplar på vässan.
Precis det.
Så det kan man också göra.
Det minns jag din syster gärna.
Ja, det är därifrån jag tar ju tips.
Ja, man ska samla tips överallt ifrån. Och så har vi ju också Ung i tro hemsidan där en del av oss svarar på sexfrågor. I en viss ålder så är det bättre att ta av andra kanske än att mamma och pappa ska ösa ur sitt förråd. För de vill ju inte alltid höra av oss.
Nej,
sen finns det ju ungdomssamlingar man kan köra dem till för att de kan höra. Och om man är riktigt bekymrad på det här planet så finns det ju kristna själavårdare, terapeuter liksom som man kan be om stöd. Vi ska ju inte göra allting ensam.
Nej, så är det.
Vi får be om hjälp.
Där hoppas jag ju verkligen att vi blir, om vi inte redan har den vanan, så att vi övar oss och blir bättre på att prata också med väninnor och med andra föräldrar och våga öppna upp den här diskussionen. Man behöver ju inte lämna ut hela sin familj och sina barns frågor och allt det här. Men diskutera. Redan att man vet att man har det där stödet. Att andra också pratar och andra vill också föra fram de här värderingarna. Så det känns ju jättebra.
Och det är jätteviktigt, för att ofta är det ju det att när du får din första tonåring till exempel. Jag har mammor som ringer i panik åt mig och som säger så där riktigt skamfullt. Vet du att jag vet inte hur jag ska kunna säga det här. Men jag har upptäckt att min son har sett på porr. Och för dem är det ju liksom som en total jordbävning. Nu har liksom hela deras fostran klappat ihop. Och den här...
Hevartintina.
Och den här pojken liksom, hela hans framtid är förstörd.
Ja.
Nu är det ju jättesvårt att chockera mig. Och det här, och det är ju nog nästan någonting som idag vi får räkna.
Ja.
Det är sen liksom hur bemöter vi det och hur går vi vidare som är den stora frågan.
Mycket att tänka på här idag. Det här är ju ett tema som man skulle kunna prata hur länge som helst om. Det finns massor att säga om, mycket bra tips. Och jag tänker att vi ska avsluta det här avsnittet här. Och så återkommer vi i följande avsnitt. Tack så här långt, Dane.
Tack för att jag fick komma.